Vi fortsätter våra studier av första Petrusbrevet. Det här är den 8:e delen. Och vi har kommit till första kapitlets 22:a vers. Där läser vi: Ni har renat era själar genom att lyda sanningen i uppriktig syskonkärlek. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta. Ni har renat era själar, säger Petrus. Vi har ju tidigare i brevet stött på uttrycket era själars frälsning. Du kan kika i vers 9 exempelvis. Det handlar inte bara om själslivet, utan det fungerar i hela Petrusbrevet konsekvent som ett uttryck för hela människan. Räddningen, frälsningen inkluderar både ande, själ och kropp. Därför är frälsningen någonting som å ena sidan redan har hänt. Någonting som också pågår. Och en dag kommer den slutliga frälsningen. Där också kroppen ska uppstå. Och mottagarna av Petrus brev har ju både grundläggande upplevt ett renande av sina själar. Samtidigt då som den pågående redningsprocessen har börjat. Guds ord har fått ett grundläggande insteg i deras hjärtan. Att vara troende är ju att vara född av tilltalet från Gud. Att vara född av evangeliet. Född av Guds ord. Vi läser exempelvis i Romarbrevet 10 att tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Du kommer till tro i och genom ordet. Ordet är en säd som sås in i ditt hjärta. Ett trons utsäde. Och om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att han har uppväckt honom från de döda, så ska du bli frälst. Hjärtat så säger jag är fullt av, det talar munnen. Och samma ord nu som har fött dem ska rena deras tankeliv, deras sinne, deras själsliv. En verklig frälsning slår ju alltid igång en reningsprocess. Den här processen som vi kallar för helgelse. Den ska göra oss rena från allt som är Kristus främmande i tanke, ord och handling. Så själens renhet handlar egentligen om att få lögnen utbytt mot sanningen. Ju närmare Jesus du kommer, desto närmare sanningen och renheten kommer du. Därför handlar det inte i första hand om rätt och fel, utan det handlar i första hand om att komma nära Jesus, att lära känna Jesus, han som är ordet. Komma till tro, det är att kapitulera för Jesus. När vi gör det så kapitulerar vi också inför hans undervisning, hans ord. Då börjar den här medfödda böjelsen för lögnen att trängas undan i oss. Vi blir mindre och mindre förljugna och Jesus börjar med hjälp av sin heliga ande, sanningens ande, att verka i oss. Som ett slags reningsverk där det där, det som är lögn och det som är falskt och det som inte är av Gud uppenbaras i våra liv och får ersättas av Guds uppenbarade sanningar. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, skriver Petrus. Det här med att lyda kanske inte är ett så alldeles lätt ord för många. Kanske inte så gångbart i vår tid. Men att lyda kommer på svenska från ordet lyssna. Ska man lyda så måste det alltid börja med att lyssna. Men det räcker inte med att lyssna. För lyda är lika med att lyssna och sen följa det som man hör. Lydnad är så att säga en respons till någon som talar. Så vi behöver vara lyhörda för vad Bibeln säger. Vi behöver vara beredda att kapitulera för Guds ord och hans undervisning. Underordna oss Guds ord. Guds ord behöver vara vår hjärtesak. Många kristna går ju till botbänken eller kanske ställer sig i förbönskön för man känner ett behov av rening. Och visst är det så att det finns förlåtelse. Och visst finns det rening genom Guds nåd. Men vi behöver faktiskt också komma in i en djupare rening. Det som kallas för trons lydnad. Där Guds ord på allvar får börja forma oss. Det är ju det som förvandlar, det är det som förändrar. Utan ett sånt förhållande till Guds ordet så blir det ingen tillväxt. Utan vi behöver öppna våra hjärtan för att ta emot ordet. Och vi behöver också vaka över ordet i våra hjärtan. Vi behöver spegla oss själva i ordet och korrigera våra liv i enlighet med ordet. Och det där har vi ju så mycket hjälp, alltså vi får sådan hjälp av den heliga ande. Utan den heliga ande är det omöjligt, men i den heliga andes kraft kan det ske. Säden behöver sås in i våra liv, den behöver vattnas, den behöver skötas om för att den ska växa till och ge den frukt i våra liv som den är tänkt och ämnad för. Och resultatet för ett folk som väljer att rena sina själar, det är att de börjar vandra i uppriktig kärlek. Inte minst kärlek till sina syskon. Och vet du, det kan inte finnas någonting bättre då det gäller både församlingsliv och evangelisationen, den uppriktiga kärleken syskonen emellan. Det är en makalös tillgång för varje församling. Den stärker enheten, den stärker gemenskapen, men det är också ett redskap för evangelisation. Se hur de älskar varandra. Just den här syskonkärleken är någonting som attraherar människor. Vers 23. Ni är ju födda på nytt. Inte av en förgänglig säd utan av en oförgänglig genom Guds levande ord som består. Det finns alltså en förgänglig säd och så finns det en oförgänglig. Vi ska tala om de här båda sorterna en liten stund. Petrus han talar om vad det genom vi blir födda på nytt. Jo, genom en oförgänglig säd, säger Petrus. En säd som består. Och den här säden som vi redan har varit inne på, det handlar om ord. Det handlar om ett budskap. Ni är födda på nytt av en oförgänglig säd genom Guds levande ord. Och här liknas då Guds ord vid ett utsäde. Jesus talar ju på samma sätt när han undervisar i liknelsen om såningsmannen. Hur såningsmannen sådde, kanske du minns. Hur säden hamnade på olika slags mark och i olika slags jordmåner. Och så står det om den goda jorden. Där säden sköt upp och bar frukt 30-falt, 60-falt och 100-falt. Det finns också en förgänglig säd. Den förgängliga säden kan inte föda på nytt. Och jag tror att vi behöver lära oss att skilja på vad som är förgängligt och oförgängligt. Så att vi vet vad som behöver prioriteras. Och vad vi behöver lägga ner vår tid och energi på. För att det finns ju så mycket tankar. Så mycket åsikter, det finns ideologier, det finns tankesystem som uttrycks i välformulerade och filosofiska termer som ju är tänkta då att Att inspirera och forma människors tankar i olika riktning. Men vet du, de saknar makten att förvandla. De saknar makten att göra nytt och bygga upp ett andligt liv. I bästa fall så är det ju neutrala eller positiva budskap som kan vara till nytta i viss mån. Men i värsta fall utgör dessa ideologier och tankesystem lögner som fördärvar, som förmörkar och som vilseleder människor bort ifrån Guds sanningar. Jag ska läsa några bibelord bara för att försöka exemplifiera det som jag säger. Om du går med mig till Kolosserbrevet kapitel 2 vers 8. Där läser vi följande. Se till att ingen fångar er med den tomma och förrädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus. Hör ni? Förrädisk filosofi. Mänskliga traditioner, världsliga makter, inte på Kristus, utan människan står i centrum. Människan avgör vad som är sant och falskt, vad som är ont och gott och vad som är värt att bejaka och sådant som är, man ska skjuta ifrån sig. I första Korintierbrevet kapitel 3 vers 18 läser vi: bedra inte er själva. Om någon av er tycker sig vara vis i den här världen, måste han först bli en dåre för att bli vis. Den här världens visdom är nämligen dårskap inför Gud. Det står skrivet: han fångar de visa i deras slughet. Och så vidare: Herren känner de visas tankar. Han vet att det är tomma. De här tankarna, de här ideologierna, de här filosofiska tankebyggnader och tankesystemen, de har givetvis ett intellektuellt innehåll. Kanske för många syns de logiska och med förnuftiga slutsatser, men i och med att de inte bygger på Guds uppenbarade ord, i och med att de inte bygger på Kristus, så definieras deras tankar av Gud som tomma. Varför det då? Nej, men de är en förgänglig säd. De föder inte på nytt. I första Timoteus kapitel 6, vers 20-21, så säger Paulus till Timoteus: käre Timoteus, bevara det som har anförtrotts dig och vänd dig bort från det oandliga tomma pratet och invändningarna från det som kallas kunskap utan att vara det. Vissa har kommit bort från tron genom att bekänna sig till den kunskapen. Nåden vare med er. Här läser vi om tomt och oandligt prat. Så vi märker hur allvarligt det är att bli besmittad av sådant. Det kan till och med föra oss bort ifrån tron, står det. Nu ska ju du inte tolka det här som att det är fel med kunskap och med studier, utan vi talar om tankesystem som gör människor upplåsta och stolta i sin så kallade mänskliga vishet, som får oss att tro på oss själva istället för Gud. Som för oss bort ifrån Gud och i motsats till hans uppenbarade ord. Så här är det ju avgörande för vår andliga hälsa och överlevnad att vi verkligen låter Guds ord bli en hjärtesak. Att vi kommer under Guds ords inflytande. Att vi liksom balanserar upp all förgänglig säd som når våra öron och våra sinnen och som strömmar mot oss dagligen med den oförgängliga säden. Att du läser din bibel på egen hand, att du deltar i bibelstudier och gudstjänster, att du lyssnar till ordet och att du verkligen låter ordet slå rot i din själ. Men så finns det ju då, som vi har varit inne på, en oförgänglig säd som är evig. Med ett budskap som inte kan brytas ner, och det är nämligen Guds levande ord som består. Himmel och jord ska förgå, säger Jesus, men mina ord ska aldrig förgå. Och Guds ord är levande och verksamt, skarpare än något tvegat svärd. Ska vi bara gå också till Romarbrevet 1:16. En känd vers. Där det står att jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Det här med att inte skämmas för evangeliet, det innebär ju att inte skämmas för budskapet. Och på samma gång blir det ju då att inte skämmas för Jesus. För det är ju Jesus som kommer med budskapet. Och det är ju faktiskt så att personen Jesus kommer själv till oss genom budskapet. Budskapet gäller personen, och personen finns i budskapet. De är förenade till ett. Så när vi tar emot Guds ord, så tar vi emot Jesus, och den som tar emot Jesus tar emot Guds ord. Det går inte att separera dessa från varandra, de är oskiljaktiga. Evangeliet, vet du, är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Vi läser vidare i vers 23. Eller var det kanske vers 24? Det är det ju redan, tror jag. Allt kött är som gräs, och alldeles härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar och blomman faller av, men Herrens ord består för evigt. Detta är det ord som har förkunnats för er. Du ser att de här båda verserna, de är kursiverade. Och det är ju ett citat ifrån Jesaja 40. Där det talas om just det förgängliga. Vi kan slå upp Jesaja 40. Och så läser vi från vers 6. Där det står: hör, någon säger predika. Och en annan svarar: vad ska jag predika? Allt kött är gräs, och all dess härlighet som blomman på marken. Gräset vissnar, blomman faller av, när Herrens ande blåser på det. Ja, folket är gräs. Gräset vissnar, blomman faller av, men vår Guds ord består för evigt. Det här med det förgängliga, det är ju synligt i allting, och det omger oss i den här världen. Och hur lite vi än önskar det, så är ju också du och jag vissnande varelser. Våra dagar är som gräset, de är oändligt korta. Våra liv är en ständig påminnelse om det. Vi blomstrar i vår ungdom, men mycket snart så blir vi varse det här nedbrytandet. Och det läggs ju väldigt, väldigt mycket möda på att försöka hålla den här processen i schack. Men förr eller senare så måste vi alla kapitulera för åldrandet, för svagheten och för döden. Så gräset, den vissnande blomman, predika för oss om det här förgängliga, va? Så att vi söker det oförgängliga. Men vår Guds ord består för evigt. Det finns alltså någonting som är oförgängligt. Mitt i allt det förgängliga så har vi ett alternativ som är oförgängligt. Guds ord består för evigt. Fantastiskt. Tänk vilken nåd vi har i Guds levande ord. Vi kliver in i andra kapitlet och läser också första versen idag. Lägg därför bort all slags ondska, falskhet, hyckleri, avund och förtal. Lägg därför bort, här kommer ordet därför igen. Vi har ju tidigare talat om att därför signalerar ett varför. Och det är ju så att på grund av att vi är födda på nytt genom Guds levande ord ska vi och kan vi lägga bort all slags ondska. För Herren skulle aldrig uppmana oss till någonting som vore omöjligt. Men utan att Jesus har gjort det han har gjort så kan vi aldrig åstadkomma det. Så kan vi aldrig lyda hans uppmaning. Men bara därför att vi är födda på nytt av Guds levande ord, att Guds ande bor i oss, att vi har renat våra själar, så är det möjligt. Nu kan vi liksom hungrigt kasta oss över uppmaningen att lyda och gå helgelsens väg och skaffa bort ondska ur våra liv. På grekiskan så står det faktiskt i pågående form. Någonting som ständigt pågår, ungefär som engelskan, vi brukar säga ingform. She is singing. Hon håller på att sjunga, hon gör det just nu. Det är någonting pågående. Så vi skulle kunna översätta det ungefär som att vi ska vara läggande bort ondskan. Det är någonting som vi ständigt håller på med. Den här världen som vi trampar, den gör oss många gånger hemmablinda. Vi är så vana vid en fördärvad värld. Vi tror ju nästan att det är det rätta och naturliga. Och vi reagerar inte alltid med avsky och på ondska och synd. Och till och med så har vi svårt att se syndens verksamhet ibland. Inte minst kanske i våra egna liv. Men låt oss bara titta lite kort på det som vi uppmanas att lägga bort. Så vi får uppleva det motbjudande i det. Så att vi får en ökad motivation att verkligen lägga undan det. Att göra oss av med det och att ständigt vara upptagna med bortläggandet av det onda. Står några ord här och vi kan börja med ordet falskhet. Egentligen så betyder falskhet bete eller agn. Något som används för att locka, tjusa, förföra eller kroka tag i människor för ett eget syfte. Man använder alltså lockbeten för att snärja och bedra personer. Ja, ni hör själva vilka fasansfulla missförhållanden och orena motiv som råder bakom ordet falskhet. Och Petrus säger, lägg bort falskheten. Var ständigt upptagen i din fight mot falskhet. Vi går till andra Korintiebrevet kapitel 4 och vers 2. Vi har tagit avstånd från allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och överlämnar oss inför Gud åt varje människas samvete. Det är så vi ska förhålla oss. Ta avstånd från det som är skamligt och hemligt. Vi använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord. För att kanske vara inställsamma. Eller för att genomföra någon slags egen agenda, utan vi lägger öppet fram sanningen. Det andra ordet som omnämns här, det är hyckleri. Hyckleri betyder ju att ha en hållning, alltså en hållning i det yttre, men en annan hållning under ytan. Det har att göra med att spela ett spel, att spela teater, att agera under mask, att leva en slags dubbelliv. Och lägg bort det, undervisar Petrus. Motsatsen till hyckleri, det är ju äkthet. Äktheten, den skyr hyckleriet. Jesus hade ju jättemycket att säga om fariseerna där, för han ansåg dem vara hycklare. Vid ett tillfälle så kallade han till och med fariseerna för vitkalkade gravar. Med andra ord, de hade en fin utsida men ett fördärvat inre. Så låt oss ständigt vara upptagna med att skaffa bort hyckleriet. Att leva äkta, utan masker, utan att spela ett spel. Inte vilja leva ett dubbelliv. Ett liv som ser ut på ett sätt vid vissa tidpunkter och ett helt annat vid andra. Det tredje ordet som finns här, det är avund. Det är ett väldigt kraftfullt ord på grekiska. En stark kraft som förgiftar. Och ordet avund är besläktat med ordet för förfall, nedbrytande eller korruption. Avundsjuka är sånt som man förfaller till. Det bryter ner oss, det korrumperar oss och det gör oss bittra. Det kan också betyda skadeglädje, missunnsamhet eller missnöje när någon annan har det bra och får fördelar och lyckas. När det gäller avundsjukan så är det så tydligt att man vill inte höja sig själv till den nivå som den avundade finns på, utan man istället vill trycka ner, man vill dra ner den man avundas till den egna nivån. Här ser vi ju kopplingen till ordet förfall. Ungefär som att kom ner till mig i smutsen, för jag unnar dig inte glädjen och härligheten. Och Bibelns svar på avund är förnöjsamhet. Förnöjsamhet. Vi ska läsa några bibelställen om just det. Hebreerbrevet 13 och vers 5 säger: lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Det är väl så att vi ibland kan uppleva det som att vi kanske hade behov av lite mer pengar. Men trots allt i alla situationer så kan vi också leva i förnöjsamhet, för att vi har ett löfte. Gud har själv sagt till oss att han aldrig ska lämna oss eller överge oss. Första Timoteus brevet kapitel 6 och vers 6. Men Guds fruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Guds fruktan i kombination med förnöjsamhet, det är någonting fantastiskt. Det är någonting gott. Det är en stor vinst. Och så vill jag också läsa från första Korintierbrevet 12, vers 26, där Paulus undervisar om församlingen som en kropp. Och då så säger han att om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad, så gläder sig alla de andra delarna med den. Alltså vi gråter med den som gråter och vi gläder oss med den som gläder sig. Vi är inte missunnsamma, vi är inte avundsjuka gentemot den som har framgång och vi drivs heller inte av skadeglädje när någon misslyckas eller kämpar. Så Petrus säger, lägg bort avund. Och slutligen så kommer vi till det fjärde ordet, förtal. Ordet förtal på grekiska betyder att tala illa om, att tala nedsättande, att skvallra eller att tala kränkande. Motsatsen är istället för förtal att välsigna, att tala väl om, att lyfta fram det positiva och det goda. Vi ska välsigna och inte förtala. Vi är kallade att välsigna varandra. Lägg bort allt det här, säger Petrus, för det tillhör inte det nya livet. Ni har fått ett nytt liv. Ni är födda på nytt av Guds levande ord. Och nu kan ni leva med rena motiv. Ni kan leva äkta, ni kan leva i förnöjsamhet. Och glädja med den som är glad och gråta med den som sörjer. Ni kan välsigna. Ni kan lyfta fram det positiva och det goda i varandra. För ni har renat era själar genom att lyda sanningen. Amen.